Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Jag som inleder vid mikrofonen heter Marian Svab. Vanligtvis hör ni Mattias Hjelm, men han är upptagen med annat. Med i studion har jag Erik Persson och Sebastian Rönnström. Välkomna herrar.
Stort tack. Toodaloo.
Toodaloo? Va? Ja. Till ordningen här nu. Vi har lite grann att avhandla. Vi ska bland annat prata givetvis om derbyt. Vad tar vi med för lärdomar från det? Vi ska prata lite grann om Alvaro Santos och Mattias Lindströms till 4 månaders tid vid rodret som huvudtränare. Och sen har vi 2 intervjuer faktiskt som vi ska bjuda på. En långväga röst från Australien, säger vi inte mer än så. Och sen har vi lite grann kopplat, vi har ju, den andra intervjun är ingen spelare, men det ska Sebastian återkomma till sen, utan det är något annat och det har att göra med en i teamet runt HIF-truppen. Och sen kikar vi givetvis lite grann framåt på resterande program. Det återstår ju 7 omgångar av Allsvenskan. Och det lär bli 7 nagelbitar omgångar. Ja, men vad säger vi? Vi sätter väl igång, va? Tar det som har hänt till att börja med. Malmö, derbyt. Förlust blev det för HIF. 1-2 efter att man hamnat i underläge med 0-1 i första halvlek. Fått en viktig kvittering. Amma Musin forcerade in kvitteringen i en rörig situation i Malmö straffområde. Och där trodde man ju att HIF skulle flyga direkt efter paus. Istället blev det så att man blev nedtryckt i skorna av Malmö, som då också under den här 20-minutsperioden, får vi väl säga, gjorde 2-1 målet som man sen klarade av att hålla ända in i mål, trots att HIF hade en riktigt bra kvitteringschans. Vad säger ni? Vad placerar vi HIFs insats någonting under en hedersam förlust, under något som är hoppingivande, utan någonting som att det påminner om gamla HIF som pendlar?
Jag tycker du, alltså någonstans där mitt emellan det du sa, hedersam förlust och påminner om gamla HIF. Det var en hedersam förlust. HIF gjorde en ganska bra prestation, tycker jag. Stod emot ett Malmö som förvisso är formsvagt och inte alls går att känna igen jämfört med hur de brukar vara, dels i derbyn och dels i Allsvenskan som helhet. Men samtidigt var det också någonting man har upplevt många gånger den här säsongen, att HIF är nära men når inte hela vägen fram. 11:e utomålsförlusten den här säsongen. Jag tycker det talar sitt tydliga språk. Nu är inte Malmö ett lag kanske som HIF främst ska slå. Det finns andra matcher som HIF bör vinna, men frågan är när HIF senast hade ett så bra läge att faktiskt vinna mot Malmö. De här derbyna betyder ju väldigt mycket för många supportrar. Och HIF har ju haft enormt svårt mot Malmö av förklarliga skäl i många år. Men nu kändes det ju på förhand som att ja, men här finns faktiskt en rimlig chans för HF att kunna vinna ett derby. Kanske och framförallt att ta en poäng. Men som så många gånger förr, både i historien och i den här säsongen, så räckte de inte hela vägen fram trots att de gör en solid insats.
Nu har vi konstaterat det att Malmö har svajat. Malmö kom direkt från en match i Belgien, en tuff Europa-liga-resa. Nummer tre så hade man borta både Moisander som är långtidsskadad, det är mittfältsmotorn Anders Christiansen, lagkaptenen, var borta. Och så ni säger själva att HIF hade ett alldeles ypperligt tillfälle, men varför tar man inte vara på chansen?
Det ska väl någonstans vara någon form av skillnad mellan ett Europaspelande Malmö FF som siktar på Europaplatserna och också SM-guld, bör man ju inte kunna nå i fatt. Och då HIF som trots allt är ett bottenlag. Det hade kunnat tippa över åt andra sidan kanske, men det är väl någonstans naturligt att HIF kanske förlorar med uddamålet, men gör en solid insats. Själva perioden, alltså de senaste veckorna, har varit väldigt hoppingivande. Alltså matchen på Ullevi var årets bästa, och det gjorde att det blev uppskruvade förväntningar inför den här matchen. Också med tanke på att MFF har varit darrigt.
Vad är skillnaden då, Erik, tycker du? Vad är det som gör ändå att det tippar över till Malmö, förutom att kanske kvaliteten i truppen? Men som sagt var, liksom, här hade du ju ändå HIF med en liten uppåtgående trend, och Malmö som då liksom, med alla de faktorerna jag nämnde, kommer och så får inte HIF med sig någonting härifrån ändå från ett derby. Som hade varit betydelsefullt att med sig in både i det här uppehållet och för framtiden.
Ja, men verkligen. Sen ska man komma ihåg att MFF kanske hade en vägskälsmatch mot Norrköping en vecka tidigare, där man trots allt vände, vann, gjorde en bra prestation. Så de hade ändå lite nytt syre efter den insatsen.
Och som har fått in Åge Hareide.
Exakt, och där tror jag att på kort sikt så kommer han skapa resultat för det här laget. Om man kollar på liksom så som matchen gestaltar sig, jag tycker väl att HIF kanske skulle gått ut lite hårdare i andra halvlek efter halvtidsvilan.
Du tror inte det var planen?
Att de skulle gått ut hårdare?
Ja, men att Malmö lyckades, motvapnet för Malmö var också att gå ut hårt.
Jo. Och då blev HIF per automatik tillbakatryckt, för att man är överlaget liksom, ja, men ett sämre lag. Det är mer kvalitet i Malmö FF, för det var väl det som gjorde att det blev lite skillnad. Men ska man peka på någonting som jag reagerade på liksom under matchen, så var det väl att ja, men den framåtandan som HIF visade i stora delar av första halvlek och i början av matchen, att man kom ut och pressade hårt och var väldigt aggressivt. Det hade man nog velat ta in ännu mer av i början av andra halvlek också. Men nu blev det inte så. Varför? Ja, det finns många faktorer till det. Jag landar i att MFF har fortfarande ett liksom bättre lag än vad HIF har. Och därför tippade över till dem denna gång.
Malmös mål, båda mål, är i huvudsak kommer de från vänsterkanten, HF-ögon sett. 1-0, det är vänsterkanten och hörnan. Vi ska komma in, vi kan ta den också i detta svepet. Återigen, man förlorar på poäng på en fast situation i HF. Den kommer också bli bortre stolpen på vänstersidan. Där har William och Davidsen, HFs lagkapten, fått rätt tuff kritik från fans, supportrar, att det är där har då motståndaren upptäckt en stor svaghet. Vad säger ni? Om dels vi börjar med de målen, att de började komma till på vänsterkanten och återigen en fast situation.
Ja, men vi var inne på det för ett par veckor sedan att William och Davidsen har en väldigt nedåtgående formkurva.
Men varför spelar han då?
Ja, dels är han ju lagkapten. Det är ju speciellt att bänka en lagkapten. Det ska vara en... Ja, men han är ju invärvad.
Men då är det ledarfrågan, tränarfrågan, att man inte gör det bara för att en spelare som har en svag form har en bindel. Är det ett incitament? Eller är det en anledning att inte
vila honom? Man borde ju kunna göra det. Sen ska man ju också ha ha alternativ bakom. Och det är ju Emil Hellman som är den enda naturliga vänsterbacken där. Han verkar vara någon form av favorit hos Mattias Lindström och Alvaro Santos. Även om han nu inte spelade. Det blev ju inte Emil Hellman som blev högerback då. Men Emil Hellman
just det,
är
det blev Diego för matchen.
Ja, exakt. Emil Hellman är ju mer av en liksom, rotationsspelare än breddspelare på allsvensk nivå så som det är nu. Så att det ska ganska mycket. Kollar man status och allt liksom. Wilmer Davidsen, 30 år, väldigt mycket erfarenhet. Landslagsman är i och för sig för ett mindre land. Liksom, men han spelat i princip varenda minut. Han är en av de allsvenska spelarna som har spelat absolut mest i år. Har dessutom fått kaptensbindeln kontra Emil Hellman som faktiskt är oprövad. Han har gjort det väldigt stabilt många gånger när han har kastats in i allsvenskan. Men han har inte spelat på den här nivån vecka ut och vecka in. För bara några månader sedan spelade han i ettan med Ängelholm. Det skiljer ganska mycket i ingångsvärden vad gäller det. Men det är bara att konstatera att William
men det låter superlarvigt inte för mig, bara att man ska spela varenda minut bara för att man råkar ha en bindel på armen.
Ja, nej, det, jag bara menar det när man gett honom bindeln så är det ju för att man har trott någonting. Man vill ju ha honom inför försäsongen också. Det har ju varit någon form av drömspelare för HIF. För då vill man nog inte kasta bort det för att det går dåligt några veckor. Så att, och dessutom i ett sånt här prekärt läge ska man kasta in en oprövad 20-åring typ istället för att ha den här 30-årige spelaren som ska ha kaptensegenskaper, för det är därför han är värvad. Han värvades in som en karaktärspelare. Sen har han nog inte levt upp till det kanske rent karaktärsmässigt heller, och han har definitivt inte levt upp till det spelmässigt på senare tid.
Men då har man ju en knut och ett problem att lösa där ute ju. Visst, det är ju så, bevisligen är det så att tränare har förtroende för sin lagkapten. Men kan man göra så här istället att, nu vet jag inte hur mycket han har spelat det i sin karriär, men sån som Diego Formaggio, han gjorde inte bort sig högerbacken brassen mot Malmö. Kan man tänka sig att han flyttar över nu när Filip Reinhold är tillbaka efter sin avstängning, ordinarie högerbacken? För att, jag menar, om du känner att själv kanske att du kanske inte gör dina bästa prestationer nu här under hösten, men att jag kommer att bli uttagen ändå. Är inte det en fara då för ett lag, alltså för kollektivet?
Jo, jag vill bara säga innan Sebe kommer in och gör sin offensiv att Wilmer Davidsen tillhörde ju faktiskt HIFs bästa spelare i början av säsongen, tycker jag. Han tjänar kanske lite på det också. Han byggde upp någon form av buffert vad gäller förtroende och så. Det ska vi ha med oss också.
Ja, men just det med Formaggio som för övrigt kanske kommer nämna honom mer här i avsnittet, men jag tycker han gjorde en väldigt bra första startmatch där som högerback. Problemet om man skulle flytta över honom till vänster är att William Davidsen även har ett vapen i sin inläggsfot, att han kommer naturligt i de ytorna som HIF vill att han eller vill att en vänsterback ska komma i, så det hade nog blivit större taktiska förändringar i sättet som HIF bedriver anfallsspel och så vidare på ifall man hade gjort det skiftet, men det är helt klart så att Davidsens formsvacka nej, men på många sätt är det oroväckande sett till att, ja, men vi tar en match som mot Värnamo till exempel där hela Värnamos offensiva spel skedde på HFs vänsterkant, just för att de identifierar svagheten där, så det, där har de ju någonting att jobba på och kanske snarare då försöka hitta sätt att ge understöd till William och Davidsen i det defensiva. Man har nu spelat med Rasmus Widersheim Paul till vänster som ju är en bättre defensiv spelare än Vata Ali, men som fortfarande kanske inte är en, han är ju egentligen en central forward i grunden, så han har ju inte heller den här naturliga defensiva i sig på det sättet, så men där finns lite taktiska knutar att lösa för att för att komma till bukt med de problemen.
Och som sagt var, det är också så, det är bra att du var inne på det Sebbe, det handlar ju också om faktiskt om vem du har framför dig. Och det är inga defensiva specialister, någon av dem du nämnde, som han har haft framför sig under året här.
Nej, jämför med på högerkanten där man har Willem Löper som dessutom förr i karriären har spelat högerback och gjort i några U21-matcher.
Ta ett också, annat ansvar.
Som är mer allround i sig, alltså offensivt och defensivt, än vad kanske då Ta Ali eller Rasmus Wiedersheim på det.
Ja.
Eller, fast, det är ju Löper också en offensiv
ja,
spelare i grunden.
Men han har ändå, man ser ju ofta att Löper springer så in i helsike mycket. Jag tycker också att det är lite för att han kan ligga lite fel i pressspel och sånt. Så. Men man ser ju löpmeterna på ett annat sätt än vad man kanske gör med några killar på vänsterkanten. Min åsikt är ingen perfekt tvåvägsspelare, tycker jag.
Nej, inte optimal så sett. Men han tar ju ett annat ansvar, åtminstone i det defensiva.
Jag måste börja det igen. Jag tycker inte vi har varit och borrat tillräckligt djupt i det här. Man får ju höra rätt ofta, till exempel när man går ute på stan, när vi tar upp de här fasta situationerna. Det var ju inte första gången HIF släppte in mål. De måste ju uppfatta detta som ett problem internt i laget. Vad händer? Är det någonting som man kan få bukt med så här sent in på säsongen? Borde inte allt sånt här gjorts innan och utifrån det underlaget man definitivt har skaffat sig längs med resans gång här? Ni som har varit mer på träning än vad jag har varit. Vad händer? Varför händer ingenting där att man får rätsida på det här problemet?
Ja, alltså det är oroväckande sett till att man såg de här tendenserna redan tidigt på försäsongen. Att man släppte in mål på fasta situationer. Och sen har ju de här målen givetvis kommit till på olika sätt. Men där är ju exempel på alltså ganska vitala brister i att man helt enkelt inte har följt sin gubbe och sådana saker. Att man möter spelare som är erkänt skickliga på huvudet, då kan det vara svårare att hantera dem. Då kanske det snarare handlar om att man ska upp och störa snarare än att vinna nickduellen.
Du tänker kanske på Kalmars kvittering här på Olympia.
Som är en bra huvudspelare. Precis. Marcus Antonsson som visar också i en situation tidigare mot Värnamo att han var farlig i den ytan. Mm. Men det
var väl mer ett organisatoriskt problem alltså mot Värnamo. För då slog Värnamo en hörna mot främre stolpen tidigare i den halvleken. Då nickade Antonsson utanför. Sen händer det igen med matchens sista spark. Där var det ju mer alltså ett liksom systemfel snarare än att någon inte följde sin gubbe. Där hade ju Värnamo verkligen scoutat. De hade dessutom visat HIF i typ 55 minuten att hej, vi har koll på denna ytan. Sen gör de det i 95 igen och tar alla tre poäng. Det är väl nästan värre än om... Eller jag vet inte vad som är värst.
Hur fri får Lars Nilsson stå vid första läget när han nickar vid Malmös 2-1 mål?
Ja, det är klart att det är illa när man inte följer sin gubbe. Men...
Han står ju helt ostört och kan styra bollen mot mål. Som sen förlängs in.
Mm. Jo, det är illa när man inte följer sin gubbe. Men det är också illa med de här liksom, tydliga systemfelen. Att det är precis som...
Vad behöver man göra?
Har inte scoutingen varit där? Liksom, eller, alltså, uppenbarligen har ju Värnamo hittat någonting. Och det är fler lag som har gjort exakt det. Ja,
Eller är det bara så enkelt som att i Superettan kommer du undan med de här skönhetsfläckarna. Så här, eller det här lilla, kallar det slarvigt uttryck, fusket. Antingen om du zonar eller om du missar, där kommer du undan, men du blir så hårt straffad där för att det är så viktigt i allsvenskan att utnyttja de här fasta situationerna. Är det så enkelt att HF inte där, även där är tillräckligt bra, eller kan man göra mer?
Ja, det är ju klart att man kan göra mer. Alltså till exempel då, som vi har nämnt, en exempel på att alltså de mest enkla grejerna då, följa sin gubbe, det ska du ju kräva oavsett om du spelar i allsvenskan eller i division 6. Och sen så även de här systemfelen, då handlar det ju om taktiska genomgångar när man kollar på video till exempel, och även när man övar på detta på träning. Det gör ju alla lag. Sen vet, kan jag inte jämföra hur mycket HIF tränar på det jämfört med andra lag, eftersom jag inte ser de andra lagens träningar. Men där är ju också en ett, alltså det handlar ju om att träna och liksom hela tiden förklara, ha tydliga roller också på vem som ska göra vad på hörnorna. Till exempel om man då har identifierat en farlig nyckelspelare. Ofta har man kanske sin bästa huvudspelare som går på boll snarare än att markera en spelare. Men att man då sätter en av sina starkare huvudspelare kanske på att markera motståndarnas bästa huvudspelare. Det kan också vara att man, ja men när man då övar på det så att säga, att man sätter upp tydliga ramar. Och det förutsätter jag att HIF har gjort. För det är liksom inga okunniga människor som jobbar med detta. Men någonstans brister det ju. Och det är också ett problem offensivt för HIF. Målet där mot Göteborg var ju det första och hittills enda på hörna från HIF den här säsongen. Så det kan ju också vara alltså att när man väl tränar på det så är det också en svaghet i laget att man är dåliga på offensiva fasta, så att de som slår hörnorna och ska agera anfallsspelare på träning inte håller samma klass som de man sen möter på match. Jag vet inte.
Och sen har man har ju ett par spelare som rimligtvis borde vara ganska bra på hörnor, både offensivt och defensivt. Tänker mitt låset med Thomas Rogne och Kasper Widell exempelvis.
Problemen för HIF jobbar med själva för att rätta till dem, för att som sagt var, det återstår endast 21 poäng kvar att spela om i allsvenskan, och det kommer behövas poäng för kvala den kvalplats. Vi är ganska överens om att det är kval som gäller i första läget, va? Varberg ligger precis ovanför kvalsträcket, men dit upp är det.
De har 24 poäng, var Varberg Degerfors 18, HIF 17.
Så det är 7 poäng upp till Varberg. Ja. Som man förvisso har kvar att möta på hemmaplan. Men det realistiska är väl i dagsläget att försöka fixa en kvalplats för HIFs del. Och där behöver man ju liksom bygga... Liksom, där är vi återigen vikten av att bygga flera segrar på rad. Vad sa du, Erik? HIF har inte vunnit...
Två raka allsvenska matcher sedan 2016 där, sent på hösten. Så att det var ju också en grej som jag kollade inför matchen här nu, när det var så många supportrar som blev segervissa då inför derbyt. Ja, men det händer inte särskilt ofta. Att
det är 6 år sedan.
Ja. Sen har det ju varit segersviter i Superettan. Men om vi kollar allsvenskan, det är ju ett par år som går bort där för att de har varit i Superettan. Men så, ja, det var ett tag sedan 2016.
Och vi kan ju se betydelsen av det hela genom att bara gå till Värnamo, som hade en ganska kackig, svajig upptakt efter det långa sommaruppehållet. Började svagt, och här på slutet då mot HIF, Sirius,
Varberg
och Varberg vunnit 3 raka och säkrat, får man väl ändå säga, i praktiken allsvensk spel till 2021. 3 raka segrar gör ju att Värnamo då får en helt annan resa här på upploppet. Så där ser vi ju vikten av det hela. Och med det sagt så finns det ju också ändå saker som talar för HIF, om vi inte bara problematiserar situationen och derbyt. Utan släpper derbyt lite grann här. Det finns ju ändå en period här nu som saker och ting ser bättre ut i HIF. Eller vad säger ni?
Det finns ju dels resultat. Sebbe ska väl dra lite snittpoäng och sånt också. Men kollar man liksom mer avancerad statistik så är de som inför derbyt, då var de jämbördiga med MFF sett till de 5 senaste omgångarna. De är seriens starkaste lag på offensiva kontringar för tillfället, och liksom helt plötsligt kan HIF ligga högt i olika statistiska kategorier. Så att det har ju hänt någonting, och det har då fött bättre resultat också än vad det gjorde första 10 omgångarna när Jörgen Lennartsson ledde laget.
Är det lite för sent? Lite för lite?
Det kan ju mycket väl visa sig att det är för sent, absolut.
Det är ju, ja men alltså, för att hålla sig kvar genom att slippa kvala så är det väl för sent. Alltså det är vi väl ganska överens om här, att det är kval HIF att sikta in sig på, även om det finns en teoretisk chans att slippa det också. Men just som Erik poängtade där, poängsnittet jag räknar på. Ja, vi ska väl prata mer om tränarbytet, alltså effekterna av det. Men
det är Alvaro, det vi pratar om då?
Ja, vi kommer ju fortsätta prata om det, menar jag.
Ja.
Ja, men Jörgen Lennartsson hade ju ett snitt på 0,5 poäng per match. Vilket var väldigt lågt, HIF låg sist i Allsvenskan. Alvaro Santos och Mattias Lindström har ett snitt på 0,92 poäng. Det är en...
Och har sett till att det blir gruppspel för HIF i cupen.
Det får man nästa också år,
så lägga. Det får vi också. Det är en tävlingsmatch det också.
Ja. Så det har ju blivit en ja, men, ganska tydlig förbättring. Det är nästan en halv poäng mer per match i snitt.
Sen är det inte kanske jämförbart helt rakt över med tanke på vilken trupp Jörgen Lennartsson hade.
Exakt. Vilka lag man mötte. Jörgen Lennartsson mötte inte Sundsvall exempelvis. Där hämtade Lindström och Santos 6 poäng.
Ja. Där är ju svårare att jämföra motståndet. Men jag räknar även på poängsnittet sen nyförvarven kom in. Då kommer de in i lite olika tillfällen och så, men de fick de första nyförvärven från... de första nyförvärven fick, som ju då var Rogne och Falsetas
Varberg borta
0-0 där, ja. Och sen den matchen så är HIFs poängsnitt 1,22 per match, så poängsnittet sen nyförvärven kom in är ju betydligt högre än vad poängsnittet sammantaget under de nya tränarnas tid, men också Jörgen Lennartsson. Så statistiskt eller poängmässigt så har ju nyförvärven gett en positiv effekt för HIF.
Då får ni prata lite grann om detta, tycker jag. Jag slänger ut en fråga här. Hur mycket beror det här, alltså att de här snittpoängen har nu ökat till 1,22 från 0,5 i år. Hur mycket beror det på de nya tränarna? Hur mycket beror det på att man faktiskt har fått in etablerade och lite äldre nyförvärv? Vilket beror på vad, höll på
att säga. Ja, den är klurig, men jag tänker väl främst att den här effekten kommer av en klart bättre spelartrupp. Spelartruppen var inte alls så här bra i våras, och nu så finns det några kvalitetsspelare i laget. Thomas Rogne, alltså, ja, vi kan gilla honom många gånger. Alltså ett lag som AIK hade mått bra av honom, känns som. Det säger väl en hel del. Abdul Khalili har en jättehög nivå i sig. Jag tyckte han var bra i derbyt, framförallt i första halvlek. Sen finns det ännu mer där. Han är inte på 100% i nivå, men det är ju att han spelar i ett allsvenskt bottenlag, det är ju nästan så att man får nypa sig i armen faktiskt, för att han håller väldigt hög kvalitet. Och sen har Amar Mohsin kommit in och varit gubben i lådan och varit HIFs Pippo Inzaghi. Han kliver fram i straffområdet varenda gång och petar in bollar och bökar in dem. Och fortsätter visa att han, ja men det kvittar vilken serie han spelar.
Men uppenbarligen gör han mål. Inte ett av underordnad betydelse. Nej, jag menar, alltså, så hade kunnat göra de här resultatet om man hade bara haft den här truppen från början.
Ja, alltså... Ni som lyssnade på vad jag tyckte i maj där när Jörgen Lennartsson fick kicken, jag tyckte inte att han borde ha fått kicken, och jag har väl inte ångrat mig. Jag tror att Jörgen Lennartsson hade gjort det betydligt bättre om han hade haft den truppen att tillgång. Ja.
Men Sebbe, då frågar jag dig då, liksom med Alvaro Santos och sånt, vad har de gjort? Den 22 maj, idag är det 22 september, 22 maj för 4 månader sedan fick de uppdraget att försöka staga upp detta. Allt i början med var det bara någon match innan de blev permanent lösning, som då ska vara över 2023 också, är kommunicerat, i alla fall så här långt.
Ja, men jag tycker väl det är svårt att jämföra då sett till just att det är två helt olika trupper de har haft att jobba med och att det skiljer sig, alltså alla de här kvalitetsspelarna. Jag tror att många av de spelarna de också har tagit in, det är lite Jörgen Lennartsson spelare. Thomas Rogne, Jörgen Lennartsson älskade yeah. Thomas Rogne i Göteborg. Alexander Falsetas hade nog passat bra i Jörgen Lennartssons lag också. Och sen så det går inte att få svar på den frågan, men jag tror också att Jörgen Lennartsson har gjort andra resultat om han fått jobba med den truppen som HIF har nu. Men sen tycker jag väl att Alvaro Santos och Mattias Lindström har gjort det väldigt bra också, sett till att man märker ändå på träningar att det är lite ett annat tyg i laget. Det kan ju också givetvis vara ett resultat av att man fått in fler karaktärspelare. Det är ju svårt att säga vad som är hönan och ägget, men där tycker jag ändå man märker en skillnad i en sån som Alvaro Santos är ju hård och tuff som tränare, och det tror jag den här gruppen behöver. Så är svårt att jämföra så sett, men de har satt sin prägel på laget. Framförallt tycker jag det är intressant att se det som Erik nämnde med kontringarna. För där kände jag att det var ändå en sån grej som Mattias Lindström snackade tidigt om. Jag tror det var uppe när vi var i Kina på träningsmatchen mot Elfsborg, där han pratade om att de vill ha en lite annan profil på yttrarna som ska vara lite snabbare och mer direkta. Jörgen Lennartsson spelar ju de tre första matcherna till exempel med Adam Kajed som högermittfältare. Nu är det mer fart och omställningsspel i HIF, så där ser man ju en taktisk förändring jämfört med hur HIF spelar i våras, som ju då också har gett effekt. HIF är ju farliga på kontringar, och det senaste målet här mot Malmö kom ju till efter att man vunnit boll och ställt om snabbt. Så där är ju en skillnad mellan tränarna som jag tycker rent taktiskt.
Och det passar ju i regel ett bottenlag som kämpar med näbbar och klor, just den filosofin. Och det behöver inte vara jätteavancerat rent taktiskt varenda gång, utan det är lite mer så sparka spring. Det är inte att jag ska se ner på liksom hela deras, de har väl taktiska liksom förutsättningar och tankar också, men det är liksom mycket power, kravribban har höjts och nu ska vi kämpa för klubbmarket, och måste vi börja blöda för det så gör
det. Det är rätt i denna situationen.
Ja, men alltså bottenlag som får in den känslan både liksom spelmässigt och i omklädningsrum och sånt, de har ju större chans att liksom lyckas kanske. Så där ja, just här och nu så passar liksom hela det tankesättet, och det jag har följt Mattias Lindström i många år liksom i Tvååker och Eskilsminne och sånt, och det har varit ganska liknande. För mig är inte Mattias Lindström en 4-3-3 tiki-taka-tränare och sådär, utan det är lite mer så som det ser ut nu, och tajmingen är väl ganska bra med tanke på det utsatta läget, tänker jag.
Har HIF hittat, nu ska de ju vara kvar 2023, sägs det, eller det är i alla fall kommunicerat, är det en vettig långsiktig lösning som ni ser det? Kan de utveckla detta? Jag förstår att det är ett speciellt läge nu jämfört med att gå in i en försäsong och man har en hel serie framför sig. Kan de utveckla, eller det är detta som kommer vara prägen på även på HIF 2023, oavsett serietillhörighet?
Alltså, det är svårt att svara på, för det är ju, som du är inne på, helt andra faktorer. Man får en hel försäsong om man inte har den här truppen. Säg att man inte har de här stöttespelarna som Falsetas och Kalili, vad gör man då? Då sätts ju liksom tränarna ännu mer på prov när de ska liksom börja bygga något eget, och det inte bara handlar om att släcka bränder här och nu. Säg att HIF skulle trilla ur och man hamnar i superettan och man kör de här tränarna, och så funkar det här spelet då lär man kanske ha mer boll. Kanske man möter liksom 10 av lagen i serien kan man bara backa tillbaka med 11 man när man möter HIF, just för att man möter HIF. För då är HIF liksom det kvalitativa laget. Då är de favoriter. Då blir det helt andra ingångsvärden för, för tränarna.
Nästa grej är att HIF sagt, nu är det som sagt att situationen krävde att få in äldre och mer erfarna spelare. Men HIF har ju en uttalad målsättning att man ska få fram fler egna och unga spelare och sånt där. Är detta rätt tränarkonstellation för den, för det spåret, att liksom plocka upp den bollen och utveckla den biten?
Ja, men det tror jag det kan vara. Alvaro Santos har ju sin tränarbakgrund i just akademin och nu är ju inte resultaten det viktigaste för ett P19 och P17-lag, men han nådde ju framgångar med P19 där, och sen så han är ju väl bekant med klubbens akademi och jobbat med unga spelare för, så jag tror att det kan att han kan vara en bra tränare just utifrån den aspekten.
Max Lindén har också varit i akademin tidigare och varit i HBK:s akademi. Han är assisterande tränare nu. De har ju, alltså Santos och Lindström har ju slängt in Anton Nilsson exempelvis. Han tillhör inte ens A-laget. Han har spelat. Ervin Gigovic har figurerat en hel del i A-laget. Det är några spelare där som de gillar, och dessutom har de basat över U21-laget tillsammans, där de har matchat många av juniorerna tidigare, innan Jörgen Lennartsson fick
Josef Amarco är inte heller gammal ju. Han har också fått chanser.
Ja, sen har han är ju en av de sån som han har ju kommit längre och längre ifrån. Han fick ju många chanser i början när de tog över, och sen så har han hamnat mycket längre ifrån. Men absolut, alltså de är nog inte rädda för att slänga in...
Tvärtom med Benjamin Aqua i det läget. Han var ju ganska mycket i frysboxen under Jörgen Lennartssons tid ju.
Ja, han hade lite skadeproblem också.
Skadeproblem också, ska man vara rättvis.
Men det är också ett bra exempel, för att Alvaro Santos och Mattias Lindström känns inte rädda att slänga in typ Benjamin Aqua i ett derby.
Eller Diego Formas, nu är han äldre, men alltså de är ju inte rädda för att göra dem lite oväntade.
Helt grejer. Oprövade spelare egentligen. Emil Hellman från start mot AIK, från start i derbyt. Det var han som kom in när Thomas Rogne klev av mot IFK Göteborg. Alice Ulic har inte jättemycket allsvensk erfarenhet innanför västen, men känns som en spelare som egentligen är liksom längre fram än Emil Hellman. Emil Hellman känns betydligt mer oprövad. Så att de är ju inte rädda för att göra det, och det kan ju tala för yngre spelare att man kan få in en generationsväxling och så. Men det har också att göra med vilken serie man spelar i, hur kraftigt man kan göra det och hur lång tid det kommer
att
ta.
Men vi är överens om att det är vettigt att HIF äntligen kan få hålla fast vid en långsiktig lösning.
Ja, det är AIO. Vi satt ju här då, som Erik refererade till, när vi diskuterade när de hade sparkat Jörgen Lennartsson, att det här är inte långsiktigt och det här...
Ja, det är ju inte hållbart framförallt.
Att HIF måste bli hållbara och ge förtroendet nu till Lindström och Santos. Det är det HF kan göra, man ska vara trovärdiga i det man gör.
Ja, och det är så många klubbar, dels runt om i världen men även bara liksom i det här landet, som de sparkar tränare till höger och vänster i Allsvenskan, Superettan, ettan. Alltså, det är ju som turkiska ligan, det är ju så det har blivit. Så att, alltså, håll kvar vid det. Liksom, tror ni nu på Lindström och Santos, men håll kvar vid det. Även om du börjar vackla lite, så tänk hållbart. Liksom. Där tror jag HF har mycket vunnit. Det är nästan så att jag struntar i vem som tränar laget, men ge dem lite chanser för tid, ha lite tålamod.
Men då struntar du inte i vem som tränar.
Nej.
Du tycker att du ska.
Vi släpper
den bollen.
Vi släpper den.
Faktiskt plocka upp, vi var inne på Benjamin Aqua, och där har du, Sebbe, varit på träningen i veckan för att titta lite grann på skadeläget, och då pratade du med fysioterapeuten Marcus Linnér i HIF.
Ja, precis. När jag pratade med honom då under onsdagen så var det inga besked kring Benjamin Aqua, men de kom senare på kvällen och klargjorde att han hade opererats för sitt ömmande knä och blir borta i 4 veckor, skrev de på sin hemsida. Så något snack om Benjamin Aqua har vi inte med i den intervjun vi tänkte bjuda på här nu. Men däremot så pratar vi om lite andra spännande grejer. Bland annat vem som är snabbast i HIF.
Och hur man jobbar lite grann med de här, alltså, för Västern, att liksom förhindra långs...
Ja, alltså mer den första frågan handlade om just om de ser något mönster i de här långtidsskadorna. Där är ju, nu är ju inte Benjamin Akko en långtidsskada, men där finns ju flera stycken exempel på spelare som antagligen lär ha spelat sin sista match den här säsongen och som har varit borta en längre tid. Så det är den första frågan helt enkelt.
Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi lyssnar på intervjun här.
Nej, alltså det är klart, vi utvärderar ju alla skador och så, både alltså, när vi får dem veckovis, månadsvis liksom. Men när jag tittar på de skador vi faktiskt haft, det är ju ovanligt många operationsfall om man börjar så. Just nu tror jag vi räknar till 11 stycken med dem innan säsongen också. Och ja, vi har aldrig haft så många. Och när vi tittar på faktiskt vilka skador det är. Vi har haft 3 riktiga muskelskador på 2 år. Och liksom, där har vi gjort det bra tycker vi. Men sen så är det liksom situationer som Dennis, alltså det, han kände knappt själv. Det blev en otursvridning liksom. Svårt att göra så mycket åt. Vi har två stycken fötter som alltså bröt foten på vanlig riktning. Alltså, ja, sen ja, löper så. Alltså det är inte så, ja, en axel eller led. Det är svårt att göra så jättemycket åt dem faktiskt, om man säger så. Så det har varit väldigt varierat också. Det har inte varit 5 stycken korsband och ja, 5 fötter, utan det har varit axlar, det har varit lite här och där.
Ni har ju de här berömda GPS-västarna där ni mäter spelarnas värden och sånt. Yes. Går det att säga vem som är bäst tränad i HIF?
Ja, alltså det beror ju på vad man kollar, men absolut. Det finns ju lite olika.
Om man väger in så många variabler som möjligt just för att få en etta. Så.
Ja, men precis. Nej, men... Ja, men kollar man rent, alltså, det är ju en löpsport i grund och botten om man säger så. Och då är det klart att löper med passande namn, han kan springa otroligt mycket. Det har jag sett på testerna innan också. Han är bra tränad och han har ett bra löpsteg. Så han, och sen så den positionen han har, så där får man ut väldigt mycket. Och han kan ge väldigt mycket. Så det är klart att rent så ligger han i toppen där.
Vem är mest uthållig? Är det också löper då?
Ja, precis. Alltså det är ju det. Han är ju mest uthållig. Sen så har du ju andra som kanske springer mer totalt sett. Det kollar vi inte riktigt lika mycket på. Utan vi kollar ju på höga hastigheter. Men som Falsetas på match och Jönsson och Benjamin. Alltså de är ju mer lång distans så sett. De gör mycket jobb men kanske mer.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Positionering och då blir det många meter bara. Så där är de väldigt uthålliga. Men löper de mest i hög hastighet.
Vem är efter löper där i de många höghastighetslöp?
Taha. Han brukar också få ganska mycket och han har även mycket startstopp. Där brukar han alltid ha mest. Och det är inte så svårt att lista ut. Nej. På som han spelar.
Är de också de snabbaste i laget? Innan vi spelade Ravi Suka här som vi var en väldigt snabb spelare. Vem har, om man, många kanske tyckte att han var kanske till och med allsvenska snabbaste spelare. Det är ju vissa som har sagt. Ja. Vem har tagit över den tronen nu?
Ravi var snabbast, absolut. Just nu så tror jag vi har både av de som är friska så är både löper och sen Rast nej, Filip har kommit in och fått de högsta värdena om man tittar en enskild. Filip Reinhold. Ja, exakt, Reinhold. Sen vet jag att nu Blixt, Viktor Blixt, innan han blev skadad så skulle nog han ligga i topp faktiskt.
Kan ni mäta spänst? Vem som hoppar högst? Och,
Nej, det, alltså det går ju att testa, men vi gör inte det per se och inte med GPS-erna så, utan det går att göra. Många gör det, men vi har valt att inte ta dem just. Mm.
Är det någon annan spelare som sticker ut väldigt mycket i någon kategori som inte är nämnd hittills?
Inte på rak arm. Det är inte som sticker ut så på det sättet, ska jag säga. Vi har en ganska jämn, som sagt, det är de som brukar ligga där i toppen. Men sen så har vi en ganska jämn och vi har höjt oss, speciellt de här senaste 3-4 matcherna har vi haft de högsta värdena på året. Så nej, men alla har gjort det bra.
Är det någon spelare som har höjt sig särskilt i jämförelse med tidigare siffror?
Rent spontant, jag har inte alla de siffrorna i huvudet, men rent spontant så mot sista matchen så skulle jag säga Diego. Det var en annan position också mot vad han har spelat både U21 och där han har gjort inhoppen. Men han överraskade faktiskt rent löpmässigt också, skulle jag säga.
Förra säsongen när du och Dale Reese var nya så spelade ni i Superettan, nu är det Allsvenskan och det kräver väl mer, kan jag tänka mig, av alla spelare. Ser ni också en förbättring i överlag i gruppen jämfört med förra säsongen?
Absolut. Vi har höjt oss hela tiden, lite grann. Det är klart att vi kommer svackor och så, men överlag så har vi höjt oss. Och det märker man ju. Alltså, allting går fortare. Även fast det bara är en division så alla måste höja sig. Annars klarar vi det inte, helt enkelt.
HIS fysioterapeut Marcus Linnér. Intressant, tycker jag.
Ja, det är ju spännande med de här grejerna. Vem, just det de kan mäta då med de här GPS-västarna. Vem som är snabbast i laget och så vidare. Det är intressant att få det svart på vitt. Men vi kan ju bilda oss en egen uppfattning när vi ser matcherna. Men vi har ju inte tillgång till de här siffrorna som HIF får fram och alla de värdena som finns på alla spelare, hur mycket de löper och så vidare.
Vi är mitt inne i ett landslagsuppehåll. Sverige ska spela Nations League, eller spela av det rättare sagt. Två landskamper där. Det innebär ju att det är långt mellan matcherna. Det är jättelångt innan den här rysarmatchen hemma mot Varberg ska spelas. HIF ska spela på Olympia igen. Det börjar med två bortamatcher. Om vi blickar framåt lite grann. Tabellen har vi framför tabelläget. Det är 18 poäng på Degerfors. Det är 17 för HIF. Sundsvall har vi ju räknat bort för ett tag sedan. HIF åker till Kalmar direkt efter uppehållet här. Och sen åker man till Solna för match mot AIK. Och vi har sagt det, och det tål att kanske upprepas. Poängen måste in nu.
Och det blir svårt, framförallt i Kalmar skulle jag säga. Häcken fick i och för sig in ett 1-1 mål, men då pratar vi om guldjagande Häcken. Annars vinner Kalmar med 1-0 hemma på Guldfågeln. That's it. Kolla deras matcher, vad de har gjort i år. De vinner med 1-0 varenda gång i princip. Så att, jättesvår uppgift för HIF. AIK har känts betydligt skakigare de senaste veckorna. Degerfors var faktiskt några centimeter från att vinna på Friends.
Så vad ni menar är att det är ganska mycket bättre utsikter för HIF mot AIK?
På förhand. Sen funkar inte fotbollen så att den är logisk varenda gång. Men det är ju tydligt mönster om man kollar Kalmars resultatrad i Kalmar. Så att det blir en nöt att knäcka.
Och Kalmar då, i dagsläget har faktiskt fortfarande en chans, en god chans att nå de här, precis som AIK givetvis, Europaplatserna. Men AIK har ju haft då Degerfors dessförinnan, så följer man väl i Varberg rätt klart med 2-0. Så det är en formen är där är väl, går det ju ifrågasätta. Och sen har ju HIF att möta Varberg hemma då, ja, efter de två bortamatcherna.
Precis.
Norrköping borta. Vet du, Norrköping har väl säkrat sitt och har väl kanske ingenting att spela för där. Sen kommer matchen hemma mot Degerfors för HIFs del på Olympia. Efter det åker HIF till Borås där man alltid har bekymmer på konstgräset där uppe. Jag möter Elfsborg som har ändå vaknat till liv här på slutet. Och sen avslutar man hemma mot Hammarby där Hammarby kan ha allt att spela för. Förmodligen har man väldigt mycket att spela för i alla fall. Även om man kanske inte är med i guldracet.
Ja, det kommer vara Europaplatser i sådana fall, ja, som minst för Hammarby. Och med, intressant med Norrköping, ja, du räknar bort dem för Mårtenskan. Jag förstår precis vad du menar, för jag tänker också att det är liksom det starkaste laget av de lagen där nere. Men de har faktiskt bara en pinne mer än Varberg. De har bara 25 poäng.
Mm.
Så att, får vi se om några veckor liksom, om det är verkligen kniven mot strupen för Norrköping också. Då blir det också rysarstämning, ja, uppe i Norrköping. Så att, den raden där med Varberg hemma, Norrköping borta, Degerfors hemma.
Det är där det avgörs lite.
Ångestveckor.
Ja. Men motsvarande om vi tittar på Degerfors är att de har kvar närmast Djurgården hemma, Sirius hemma och sen är det Elfsborg borta, Göteborg hemma som verkar ha tappat fart. HIF borta då, Värnamo hemma som förmodligen är klara då för allsvenskt spel och sen avslutar man med en tuff bortamatch i Malmö för Degerfors. Ganska likadana spelschema om vi tittar på, ja, svårighetsgraden, va?
Ja, det skulle jag nog säga.
Skillnaden är att Degerfors har en hemmamatch mer av de sista sju.
Och de har tagit 13 och sina 18 poäng i allsvenskan nu har de tagit på hemmaplan. HIF i sin tur har tagit nästan lika många poäng på bortaplan som man har tagit
i slutet av oktober när Göteborg och Värnamo ska upp till Värmland och Degerfors och plan liksom i den där, det är inte roligt va, att komma upp där.
Nej, det kommer att bli en rejäl rysare detta alltså.
Vad talar för HIF tycker ni?
Att de de facto tycker jag har en bättre spelartrupp än vad Degerfors har. Degerfors har inte Thomas Rogne, Abbe Khalili och...
Men Degerfors tar poäng här och där.
Så är det.
Jag vet inte hur många raka matcher
de har tagit poäng. Det är långt ifrån självklart att HIF löser detta. Det kommer att bli en kamp. Så det smäller om det. För
mig att Degerfors har 3-4 matcher raka matcher nu där man har tagit poäng.
Ja, de har ju oavgjort, vi kan bara dra det innan du fortsätter. Så oavgjort borta mot AIK senast och så oavgjort hemma mot Mjällby. Oavgjort borta mot Häcken där de fick in ett sent mål. De gick vidare i kuppen, vann mot Sundsvall hemma. Så senast de förlorade var, vad blir det? 22 augusti va? Mot Hammarby borta.
Nu är vi där igen. Vi kan ju säga att ja, det är klart att det är föredrag att HIF vinner en massa matcher här på slutet. Men det viktiga är också nu att inte förlora med 1-0 i Kalmar. Att man tar den där liksom poängen även om man kanske tycker att ja, vi behöver jaga treor nu här. Mm. Degerfors gör ju det att man liksom, om du tittar på de här senaste 4 matcherna så har Degerfors alltså tagit, vad sa vi nu, 6 poäng då. 4 ja, matcher.
Nej, men alltså,
och HIF har tagit under tiden har man ju tagit och vunnit mot Göteborg på de här 4 senaste. Förlorat
sen
mot Malmö.
3 förluster mot Malmö, Värnamo och Mjällby.
Sett i de 5 senaste har ju båda lagen 6 poäng. Om man,
ja, det är det jag menar. Degerfors tar ju sina poäng även om de inte vinner kanske. Så tar man ju.
Och alltså, många har nog redan siktet inställt på den 23 oktober när HIF möter Degerfors hemma på Olympia. Men innan det ska det ju spelas 4 matcher för båda lagen. Det är 16 eller 12 poäng som står på spel i de matcherna. Och det kan hända mycket på de 4 matcherna. Både för HIF och Degerfors del så... Det gäller att inte slarva och liksom gå på någon nit här nu. Fast att det är Kalmar borta, AIK borta. Så Ja, Degerfors har ju tagit poäng i de matcherna mot Häcken borta och AIK borta. HF måste också kontra på det liksom och ta sina poäng.
Och de kan ju göra det också.
Ja, jag förväntar ju inte mig att HF skulle vinna mot Göteborg till exempel. Så HF har ju också överraskat i vissa matcher.
Ja, och det, jag vet inte vem av er som har varit inne på det här med att det är ganska bra om HF inte ligger efter Degerfors när de möts på Olympia, va? Ja. Har inte sagt att det vore...
Ja, de får ju inte ligga efter Degerfors när de har mött Degerfors på Olympia.
Ja,
åtminstone.
Om vi säger så,
då,
ja.
Då blir det riktigt, riktigt jobbigt.
Bra! Har vi klarat av det mesta? Har ni någonting att tillägga så här långt om HIFs situation idag och vad vi har framför oss? För annars tänkte jag att vi hoppar över till de här fasta inslagen.
Ja, men vi hoppar över till de fasta inslagen.
Ja, men det gör vi. Jag utannonserade en liten surprise att vi skulle få flytta oss till en plats väldigt långt bort där vi ska prata med Erik Persson som ska få prata om veckans HIF-are, va?
Ja, veckans ex-HIF-are.
Ex-HIF-are, ja. Till och med, förlåt. Ex-HIF-are. Och vi ska åka långt, har jag fattat det som var.
Ja, Melbourne, Australien. Jag har ringt dit. Och då svarade Anton Kinnander. Det är många HIF-supportrar som gillar Anton Kinnander.
Som själv är en passionerad HIF-supporter.
Exakt, och det pratar han om i den här intervjun också. Han har ju 8 allsvenska matcher för HIF på sitt CV och sen har cupmatcher, något mål där 2013 och så.
Det är jätteroligt att han pratar om HIF, men man är ju nyfiken på vad han gör i Melbourne.
Exakt, det är ju det intervjun såklart handlar om mestadels. Han gjorde många mål för Ängelholm i 2:an förra året och så stack han iväg på provspel i Turkiet, turkiska andra ligan i vintras. Det blir inget kontrakt. Och sen så packade han väskorna och drog till Australien där han hade fått ett erbjudande från Banyul City, eller Banyul Bulls. Och det framkommer i den här intervjun att Anton Kinnander trodde alltså att han hade hamnat i tredje ligan. Men det var femte ligan. Där röstade han in mål och blev rekryterad av ett lag i andra ligan. Altona Magic, där han nu håller till, där han gjorde 3 mål på 7 matcher innan säsongen till slut. Nu har de ett uppehåll. Första ligamatchen enligt Anton Kinnander ska vara i slutet av februari nästa år.
Men jag minns, den enda svensk som egentligen minns som jag har spelat i högsta ligan nu precis då, när det är Ola Toivonen ju.
Ja, precis.
Har vi några svenskar som spelar?
Landskrona Boys målvaktstränare med förflutet i Eskilsminne, Thomas Kosma, har spelat i Australien fast inte i högsta ligan.
Det är ju ganska outforskad mark för svenska fotbollsspelare. Det är ganska outforskad fotbollsmark överlag, känns det. Med Australien, ja, de finns ju med titt som tätt i VM och så här, men det är ju inget land man främst förknippar med fotboll.
Finns det några spelare att hämta där till exempel för HIF? Tänker jag högt här nu, slår de mig, eller är det fortfarande för dyra?
Nu kommer han ju förvisso från Tottenham, men ja, han är ju australiensare, Tom Glover som...
Men det var ett lån.
Ja, precis, men som ju hade en undanskymd tillvaro på Olympia i 2019.
Ja.
Han gjorde väl ingen A-lagsmatch.
Nej, han stod bara
i det måste ju gå och hitta bra spelare där också, väl?
Det ploppar ju upp australiensare. Alltså, finns det ju i England och så. Men i Sverige är det ganska...
Tunnsått, va?
Ja.
Ja, det är många andra sporter som är mycket, 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 mycket större. Footy, som de säger, det är liksom en variant där mellan fotboll och rugby är det väl, typ.
Ja.
Som är jättestor. Så Anton Kinnander pratade lite, jag tror inte det kom med på liksom i själva intervjun, men han pratade lite om att det är inte folkfest när hans lag spelar fotboll. Liksom. Alltså, fotbollen är inte superduper stor.
Anton Kinnander är inte sugen då på att gå över till Aussie Rules Football, eller vad de heter, den här varianten mellan rugby och fotboll. Vi lyssnar på vad Anton Kinnander har att säga.
Vi kan väl börja med varför du hamnade i Australien av alla länder.
Så långt bort från Sverige som möjligt. Nej, skämt att säga. Skämt att vara. Jag, ja, vad ska man säga? Jag fick väl för frågan. Ganska simpelt. Vill du åka till Australien? Och det var väl så här ett... Det var ganska... Alltså från verkligen ingenstans skulle jag säga. Bara jag typ så här. Det är jävligt långt alltså. Det är det ju. Sen tänkte jag, vad fan, varför inte? Så jag frågade lite om nivån och så här från snubben som kom med den förfrågan liksom. Och så var det så här, ja men vad fan, nivån, de berättade om, det var en agent och en kille, en vän hemma som liksom kände en agent här nere. Och det var liksom så här, kontakt med dem, ja vad är det för nivå? Och så förklarade de nivån och som jag berättade lite om innan, det, nivån var låg, så jag sa ju nej, alltså först. Men för att, ja, vad ska det gynna min fotboll, åka till Australien och spela femte ligan liksom. Men jag tog faktiskt ett beslut någon vecka, skulle säga, nästan exakt en vecka efter. Snackade lite med min syster som är min största rådgivare. Som faktiskt sa till mig att du borde ju bara åka.
Men bor inte din syster i Melbourne också?
Jo, men jag har två systrar.
Du har två systrar, okej. Okay. Jag tog fel
på systrarna. Jag har två systrar och jag är en som... Ja, yeah. Helt okej, okay, Erik.
Jag ber om ursäkt.
Nej, det är lugnt. Det är lugnt för denna gången. Men nej, jag har en syster som bor här i Sydney, bor hon i och för sig. Men,
Sydney, okej.
Okay. Ja. Nej, så jag tog faktiskt beslutet att faktiskt bara så här... Vardera bara över en dag liksom att okej, okay, det går bra, det har gått skit på Ängelholm förra året då, men vad finns det för mig? Det var också då när jag hade nästan precis kommit hem från Turkiet efter provspelet där, vilket inte ledde någonstans, men som jag trodde skulle leda i alla fall till någonting högre än division 1 i Sverige, men det gjorde det inte. Så efter där, det var krampa liksom. Jag bara, nej, alltså, vad fan har jag hämtat i Sverige liksom? Om ett provspel i turkiska andra ligan inte ens kan leda till en superettan-klubb i Sverige, då kan jag tycka att då är det nu dags att testa något nytt. Så jag gjorde det, tog beslutet att packa väskorna liksom ganska... När jag tog beslutet så var det väl, tror det var 3,5 veckor tills... Jag åkte från att jag tog beslutet. Så det var ganska mycket att ta tag i liksom, när man tog beslutet. Så det gick jävligt snabbt från att jag fick frågan till att planet lyfte var väl, ja men skulle säga en månad. Så där, den tiden gick jävligt snabbt. Mycket sov knappt, kommer jag ihåg. Så det var väl hur jag hamnade här. Det var en förfrågan via en vän och en agent som till slut ledde till att jag åkte hit.
Och då kom du till Banyul City, Banyul Bulls kallas det, va?
Banyul Bulls som de kallar sig, ja.
Mm. Och då vilken spelade du i du vet att vi spelar in nu.
Ja, 100%.
Då kom du till tredje ligan.
Ja, typ alltså på systemet, han är ju också väldigt speciellt. De gjorde om, jag vet inte när det var och hur länge det har varit nu, men de gjorde om sin högsta liga till en sån här typ USA-variant, stängd liga, ingen åker ur, ingen går upp, med slutspel och sånt här jävla skit, sånt påhitt liksom. Så efter det så de har liksom, där jag spelar som är andra ligan, är uppdelat över landet.
Ja, för du spelar i andra ligan nu, för du har ju bytt klubb.
Det ska exakt, nu spelar jag andra ligan, exakt. Och det är, exakt, nu är det andra ligan, men där är, jag tror det är 4 andra ligan. Eftersom att ekonomiskt... Och så här i landet så har de ingen andra liga på det sättet. Det är väldigt långt, alltså väldigt nära att de ska öppna upp en sån här B-lig som de kallar det. Som en superettan. där första och andra ligan ska vara liksom varsin serie och man kan gå ut på och åka ur liksom. Men just nu har de inte det och det, de har ju tappat skit mycket så att och man kan nästan räkna bort, men jag vet inte hur jag ska förklara det. Min första klubb var, om du räknar serie för serie, femte ligan.
Okej.
Ja, exakt. Det var mer än vad jag visste. Jag kommer ihåg när vi snackade innan jag åkte där precis. Så var det väl tredje, tror jag, vad jag fick förklarat för mig. Men när man kom hit och fick förklarat systemet för sig så det räknas väl. Om man räknar så serie för serie så är det ju femte ligan. Om du räknar från A-lig ner till State One som den heter.
Okay. Det är ju chockerande uppgifter här, för jag har i hela nordvästra Skåne trott att du har spelat i tredje ligan, men du var så femte ligan.
Ja, det är som jag har lurat folk.
Ja, det är fantastiskt. Men hur som helst, du spelade då i den klubben i femte ligan, gjorde många mål. Jag vet inte om du har koll på dig själv. Vi har skrivit 11 mål och 5 assister på 14 matcher i Daniel Bulls.
Mm, det stämmer. Mm. Ja, exakt.
Och så kom du till andra ligan i somras, till Altona Magic, säger man så?
Exakt, yes, stämmer. Altona Magic. De har ju för sig sina namn.
Ja, precis. Och hur är fotbollslivet i andra ligan och Altona Magic?
Alltså, det är semi, liknande division 1 skulle jag väl säga. De flesta jobbar vid sidan om liksom. Och knäjar på fast det man tjänar på fotbollen är... Ja, jag har gjort det faktiskt. Hade inte varit ett måste. Men möjligheterna att tjäna pengar på fotboll är väldigt bra här. För om du jämför liksom nivåmässigt så tjänar du skitbra pengar på att spela på en lägre nivå än om man jämför med Sverige. Och detsamma gäller typ alltså arbetslivet här. Där du kan göra jättebra pengar för landet. Det är ett väldigt ungt land eller vad de kallar det. Så det växer ju liksom fortfarande. Så liksom allt så här med byggen och liknande kan du faktiskt tjäna jättebra pengar. Så jag faktiskt först började jobba mer för typ så här att det var, vi tränade liksom eftermiddag för folk jobbar. Så det var, jag var faktiskt uttråkad. Så här, långa dagar, träna på kvällen eller så här, sen eftermiddag liksom. Så jag har jobbat också bara till en början med för att ha något mer att göra. Klart det är alltid extra pengar. Men sen jag började jobba lite till. I typ 4 dagar i veckan. Så det är absolut in heltid. Men tjänar väldigt, väldigt bra på det jag gör nu också. Nu jobbar jag med en snubbe. Han är homebuilder, vad säger man? Han renoverar eller bygger hus. Och jag jobbar för honom liksom som hans. Han är lite äldre. Så jag jobbar typ frilansare inom det, fast bara för honom typ.
Vad gör du då?
Jag har absolut ingen utbildning i det. Rent konkret så började, alltså när jag började jobba där så var det mer typ så här. Hjälpa honom typ, okej, han ska ut på, om man kallar det, sätta ut något tak typ, så det var mer han som är då lite äldre, ge han saker liksom, det han behöver medan han är där uppe och hamrar och spikar och allt vad man gör. Så att typ en hjälpreda till att börja med, labor kallar de det. Så typ en hjälpreda, för att enklast förklara det. Men under tiden nu så har han liksom ändå samtidigt lärt upp mig, ska man säga, alltså väldigt sakta och väldigt lite i taget. Men jag hjälper han att renovera hus, helt enkelt.
Okej.
Vilket jag... Det trodde man inte jag skulle göra direkt.
Nej, det är ju en resa. Det trodde man inte för
några år. Nej, det var det. Nej.
Renovera
hus i Moskva. Inte ens 5 månader och så. Nej. Ja, men eller hur? Tjena. Vänta bara till sommaren kommer. Så gräver vi ett golv så leder en orm som dörrar på en sekund. Spännande.
Har du stött på ormar och kängurus och allt vad som finns där borta i
Stockholm? Jag har stött på kängurus, en jävla massa av dem är fan överallt. Några spindlar. Inga ormar, de ligger och sover.
Vad skönt.
De sover tydligen på vintern, det visste inte ens jag. Kan man borde gå till skolan lite mer ännu. Nej, inga ormar än, men de kommer snart, säger de. Så säger jag en orm, kan man skita i det och flytta hem bara.
Precis.
Livsfarliga.
Men du, fotbollsmässigt då, sen du gjorde ditt klubbyte, 3 mål på 7 ligamatcher om jag har förstått det rätt.
Exakt.
Och ligan togs ut för ungefär 3 veckor sedan, så ni har faktiskt ett uppehåll nu. Ni blev 11 i andra ligan då med Altona Magic.
Stämmer.
Blir du kvar i klubben till nästa säsong?
Ja. Yes, jag skrev faktiskt, eller de ville skriva kontrakt. När jag gick hit direkt så ville de skriva nästa säsong också. Så för mig var det faktiskt, det var ju riktigt skönt. För det har ändå varit så här, okej, vi får se vad som händer. Har hört en del ryktesmässigt och andra klubbar har ringt mig. Det är också en sak som funkar annorlunda här. Liksom det är inget så mellan klubbar typ så här. Alltså, om en tränare vill ha det en annan klubb, de ringer direkt till dig. Det finns ingen sån här, vad man nu kallar det, heder att kolla med klubben först. Utan de bara ringer och säger, vi vill ha dig. Så jag har ju fått lite samtal så fram och tillbaka med förfrågningar. Så det har varit lite så här, okej, vad händer efter säsongen? Där jag bor nu är liksom klubben jag spelar i, har liksom, de ger mig boende, jag bor gratis. De gav mig en bil. Så det är ju också sånt. Och så nu har jag ett kontrakt nästa år, så nu vet jag liksom att jag har boende, jag har en bil. Och jag tjänar bra. Och jag vet vad som händer nästa år. Så det är ju, det var lättande när jag skrev på. Att det var så här, okej, men nu vet jag vad jag ska göra nästa år. Att jag har en klubb redan. Allt sånt är klart. Och det är skönt. För då blir det liksom att man... Det försvinner lite så här... Jag ska inte säga stress på något sätt. Men du vet vad du ska göra. Du vet vad som händer. Så det var ganska skönt. Så nu kontakt med denna klubben nästa säsong också.
Okej, okay. Då vet vi det. Var någonstans i landet bor du?
Jag bor i Melbourne som är... Nu kommer vi tillbaka till det här med skolan och geografi och grejer. Jag har ingen aning om hur jag ska klara. Det är långt ner på kartan eller ut. Jag vet inte vilket håll man kollar på.
Nej, det är svaret här. Det är knappt Melbourne. Geografiläraren har köpt, tror jag. Men du bor i Melbourne, så pass mycket vet du.
De köpte inget svar. Jag bor i Melbourne. I Essendon heter också området.
Okej.
Ganska nära till city. 10-15 minuter med bil. Vilket man får ändå tycka är nära. Här är det nära. I denna stora hålan, så att säga.
Längtar du hem?
Det beror på hur man definierar hem. Jag saknar min familj och mina vänner väldigt mycket. Sverige och Helsingborg, inget alls. Eller livet hemma saknar jag absolut inte. Faktiskt inte alls. Jag har inte haft hemlängtan liksom att flytta hem, eller jag har inte haft någon sån tanke överhuvudtaget. Sen är det klart man saknar sina nära. Men det underlättar, du har nu för tiden liksom FaceTime och allting. Du kan prata, du kan ringa när du vill nästan. Så, och alla där hemma som står mig så pass nära. de supportar mig i allting liksom. Så det har varit väldigt enkelt att vara ifrån, om man säger så. Sen finns det ju alltid dagar som man bara typ mår skit rent utav. För att det är så långt. Det är inte att du kan åka och hälsa på liksom. Så dagarna har alltid, det finns alltid dagar där du saknar liksom din familj och allt sånt här. Men hem, Helsingborg, att bo Sverige, att bo, det var, nej, inte det minsta för att vara ärlig. Det mesta är same där hemma. Det här är fortfarande så nytt för mig och jag trivs väldigt bra borta. Så nej, svaret är nej. Jag har inte saknat hem alls mycket faktiskt.
Mellan 2013 och 2016 så blev du noterad för 8 allsvenska framträdanden i HIF. För du är ju med i den här podden nu i egenskap av att du är veckans ex-HIF helt enkelt.
Veckans ex.
Ja, veckans ex. Hur mycket följer du HIF från Australien?
Så mycket jag kan. Man har ju suttit ut bara 05 och 03 och allt vad det är för att kolla matcherna. Så ofta man kan. Har jag själv inte match dagen efter eller något sånt, så har man suttit uppe på nätterna och försökt följa. Och det är ju inte svinenkelt. Vissa nätter är det ju bara, nej, jag pallar inte. Men så mycket jag kan. Jag försöker följa det så mycket som möjligt. Oavsett vad, faktiskt. Som jag alltid har gjort. Så det är same. Bara tidsskillnaden är enorm.
Mm. Vad är din bild av HIF nu, den här säsongen?
Ja, det är väl såklart som alla andra trogna skulle jag säga. Det är klart att alla är besvikna över var i tabellen vi ligger. Och alla vill ju att det ska gå bättre. Det är väl det enkla svaret. Känns ändå som att första gången på länge att det är en klubb som går åt samma håll. Fans, klubb, spelare, tränare. Oavsett resultat så är folket där. Borta, hemmamatch, whatever. Oavsett vad, oavsett förlust, kryss, vinst, så är man stöttar vidare på alla håll. Den vill jag få här borta på i alla fall, att man står bakom klubben, man står bakom emblemet på det sättet, att oavsett resultat så vi kör vidare liksom. Och det har i alla fall inte jag känt av på ändå några år. Det är klart det har varit skillnad om man har varit i Superettan och man vinner och man är på väg att gå upp. Det är en sak, men det känns som alla har kommit tillsammans liksom och stöttar och står bakom varandra oavsett om resultaten inte är det vi vill ha. Så min bild är absolut att löst denna säsongen så kommer det bara bli bättre år för år. Och jag tror att Helsingborg faktiskt kan ta sig upp och bli den klubben vi är och ska vara, en toppklubb. Så stora förhoppningar faktiskt. Vi bara löser denna säsongen så kommer nog allting bli mycket, mycket bättre på Olympia resultatmässigt.
Anton Kinnander alltså. Vad slog dig under intervjun med tanke på utifrån hans fotbollsäventyr, tänker jag främst på liksom, kan man ha några ambitioner eller är det ett kul äventyr bara, eller vad landar du i efter när ni pratade, Erik?
Nej, men att han har stuckit dit för att öppna nya dörrar. Han kände att det fanns inte en enda dörr som var öppen för honom här hemma. Han sa det när vi intervjuade honom när han stack till Australien, att jag är iskall här hemma. Och
det är ju självinsikten då.
Ja, och där borta i Australien, ja men det finns spelare från andra ligan, tror jag han berättade att det var en forward i samma ålder som hade stuckit till
Indien. Och gammal är han, du känner han nu?
Han är född 96.
Så han har lite några fotbollsår kvar.
Ja, men det har han. Men då var det någon som hade stuckit till indiska högsta ligan. Där kan man tjäna ganska bra pengar om man kan dra till.
Är det vad det handlar om nu? Alltså den där stora proffströmmen kanske när den inte är kvar. Alltså, är det...
Jag tror ju inte när man spelar i Australiens andra liga kanske man inte drömmer om att spela i engelska Premier League. Men jag tror man har drömmar kvar och jag tror man kan tjäna sina pengar och hitta lite äventyr och sånt.
Är allsvenska dörren då? Kan man fortfarande hålla den öppen?
Jag tror den kan bli klurig.
Superettan kanske?
Ja, absolut, absolut. Men han behöver väl ta liksom något mer steg antagligen. Kanske till någon högsta liga och så. Men jag tror nog att det kan finnas erbjudanden på bordet om han fortsätter göra mål. För det har han ju trots allt gjort och det är det som är hans huvuduppdrag. Så det ska bli spännande att följa, se hur länge han stannar på andra sidan jordklotet och vart det bär.
Jag kan intyga, eftersom jag bodde ett tag i Melbourne 1987, att det är en väldigt behaglig tillvaro, miljö, plats. Melbourne är en fin stad också. Så att jag kan byta med honom om jag slipper spela fotboll. Vi har en fast programpunkt kvar.
Det har vi.
Sebastian.
Vi
har... Vida världen heter den.
Ja, vi har ju varit i Australien tidigare i Vida världen och pratat om Tom Glover. Men nu ska vi till Nordamerika och hälsa på två. Eller ja, jag har inte pratat med dem, men vi ska prata om två för detta HIF-spelare som kommer från Kanada.
Och Atiba jag Hutchinson förväntar mig att och Tomer Kenshinski.
Exakt. Atiba Hutchinson och Tomer Kenshinski. Jag tror väl du till och med har haft Atiba Hutchinson som veckans ex-HIF någon gång, Erik.
Ja, när Kanada säkrade sin VM-plats tror jag att vi pratade om exakt. Atiba.
39-åringen som har blivit en någon form av kultspelare i Besiktas. Kom ju till HIF från Öster 2005 och blev väl dessutom årets HIF-are då. Flög sen vidare till Köpenhamn.
Otroligt elegant mittfältare.
Och PSV. Och sen 2013 är han då alltjämt kvar i Besiktas. Och nu vid 39 års ålder så kan han komma och göra VM-debut i Qatar. Vad det verkar enligt transfermarkt.com så är han just nu skadad. Så vi får ju hoppas att han hinner återhämta sig i tid så att han kan förverkliga sin dröm om att spela VM med Bayern Münchens Alphonso Davies och Lilles Jonathan David till exempel. Två supertalanger som då Atiba Hutchinson kan ta under vingarna i sitt första världsmästerskap. Tomer Kenshinski då, mindre framgångsrik karriär, mindre framgångsrik i HIF, föddes i Tel Aviv i Israel, och kom ju till HIF från Finland, Rups, 2016, gjorde en säsong, stod ju en del matcher där på hösten. Han hade ju även en bakgrund i Örebro några säsonger tidigare. Och sen så var han ett antal år i Israel innan han gick till Finland och sedan mer till HIF. Blev långt ifrån en succé säsongen när HIF åkte ur allsvenskan 2016. Flyttade sen till Irland och Shamrock Rovers.
Som Djurgården mötte i conference.
Men då var inte Tomer Kenshinski med, för han la skorna på hyllan den 23.
Det förstod jag nästan att han inte var med efter Shamrock höll nollan i den matchen.
Exakt. 23 juli 2018 avslutade Tomer Kenshinski sin karriär. Idag är han 37 år gammal. Jag vet inte vad han gör för tillfället.
Det om detta... ska kanske tilläggas att det är en HIF som spelar i kanadensiska ligan. Det har vi varit inne på innan.
Alexander Achinote Jönsson.
Ja, men han har varit där ett tag
ganska
nu.
Ofta. Ja, absolut. Den första spelaren som nådde 100 matcher i kanadensiska proffsligan som inte då är kanadensare. Så att han har fått en hög status där borta i ligamästarna som har spelat Champions League där borta och sånt också. En nyckelspelare.
Kul, det går att ta sig fram på olika sätt. Vissa mer eller mindre kända stigar som man kan ta sig fram på i fotbollskarriären. Så här är det, jag som har hållit i detta programmet heter Marian Saab. Ni ska fortsätta och knappa in er på våra plattformar på till exempel hd.se där det kommer, även om det är landslagsuppehåll, kommer det komma en hel del HIF-relaterat material. Bland annat vet jag att Sebastian Rönnström har en sak som han har skrivit ut som är väldigt intressant och som överhuvudtaget jag inte kände till som rör HIF. Det är bra nyhetstouch på den. Det är en bra historia som Sebastian då ska dyka upp. Sen har vi givetvis andra kollar längs med vägen. Så att bara för att det är inte allsvenska match för HIF inte igång i tävlingssammanhang så kommer det givetvis att komma ut material på webben, i pappret, och vi poddmänniskor, vi kommer tillbaka, jag hoppas jag i nästa vecka blir det väl, va? Som vanligt. Jag vet inte om jag har klarat fylla av Mattias Hjelms skor. Förhoppningsvis är han också tillbaka till nästa avsnitt och leder detta. Stort tack för att ni har lyssnat. Mycket nöje när ni lyssnar på detta program. Tack för denna vecka.
Det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.